brottslingarna för att ägna sig åt kriminalitet och för inblandning i terrorattacker. Det tillbakavisas både av talibanregimen i Kabul och av vanliga afghaner. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
USA inför nya sanktioner mot bland annat ryska medborgare. Sanktionerna gäller för 5 personer och 4 organisationer. Det har lagts till på en lista över utpekade citat globala terrorister, slutcitat, meddelar det amerikanska finansdepartementet, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Vi avslutar nyheterna med en väderprognos. Ikväll och i natt allmänt klart till halvklart väder. Längst i norr någon by av snö eller regn som rör sig norrut. I Norrlands fjälltrakter ökar den västliga vinden. Imorgon får stora delar av landet soligt väder. I norra Norrland passerar en del moln och det blir rejält blåsigt med mycket hårda vindar. Lokalt kan det bli stormbyar. I norra fjälltrakterna mycket hård vind till på Kalfjället lokalt storm i kombination med ymnigt snöfall. Temperatur från i söder 15-20 grader till mellan 0 och 7 grader i norr. Ekoproducent idag var Louise Steinberger.
P1, Sveriges Radio.
Och då är klockan 5, studio 1, vår andra timme.
Stort tullpaket väntas från USA. Hur slår det mot Sverige och Europa?
Och reduktionsplikten har spelat ut sin roll. Ja, nu svänger Miljöpartiet. Språkröret Daniel Heldén är på väg hit.
Vi hör om internetrörelserna där unga uppmanas att begå direktsända våldshandlingar.
Och sist en eftermiddag, Israel trappar upp markoffensiven i Gaza.
Helena Groll och Mikael Sjödell i studion, välkomna att vara med oss.
We have Liberation Day, as you know, on April 2nd, because many countries have taken advantage of us, the likes of which nobody even thought was possible for many, many decades, for decades. And, you know, that has to stop.
Ja, idag den 2 april så väntas alltså Donald Trump införa sitt största tullpaket hittills, befrielsedagen, Liberation Day som han kallar det.
Många länder har utnyttjat oss i decennier och det där måste få ett slut, hörde vi Donald Trump säga här. Ikväll, svensk tid, vid 22-tiden ungefär, får vi veta vilka branscher, produkter som kommer ingå i det här stora paketet. Redan nu är det klart med 25-procentiga biltullar på importerade bilar, det börjar gälla redan imorgon.
Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden, Sveriges branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, hur kommer de här tullarna att slå mot de svenska biltillverkarna?
Det kommer slå mot alla fordontillverkare, både tillverkare i USA och runt om i världen. Vi bedömer inte att konsumenter i USA kan absorbera 25% tullar. Heller kan inte någon tillverkare absorbera det, vilket kommer leda till lägre efterfrågan och därmed lägre produktion. Så det slår negativt mot fordonsindustrin överlag.
Vilka bolag drabbas hårdast?
Alltså tittar man på skalan, vilka som importerar mest, så är det de som kommer att drabbas. Och det finns både asiatiska bolag och europeiska som ligger i topp. Minst är ju de amerikanska. Lägst import har Tesla exempelvis. Men även Ford, GM, Stellantis har stor andel import på det de säljer i USA.
Mm. Men samtidigt så har ju EU i dagsläget högre tullar, 10% på amerikanska bilar än vad USA har på europeiska, 2,5%. Och Trump menar ju att han gör det här för att jämna ut spelplanen. Har han inte en poäng i det?
Det finns en poäng. Jag tror att en kompromisslösning som många söker, det är att antingen att Europa ska backa till 2,5% eller att vi ska ta bort tullarna på alla industriprodukter och verkligen tro på frihandel.
Och när du hör då signalerna från EU, vi pratade om det lite i vår förra timme, att om det behövs då kommer EU att svara. Vi har möjlighet att svara starkt. Blir du orolig när du hör det?
Nej, men Europa måste svara. Men det är viktigt att man svarar på ett intelligent sätt.
Och det är?
Ja, men det första så att man inte väljer att ta tullar på ett fordon som exporterar från USA. För då kommer europeiska företag drabbas mest. För de står för en stor del av bilexporten ut ur USA. utan välja andra komponenter som inte stänger ner europeisk industri, men som sårar USA.
Och dina medlemmar då, de svenska företagen, vad gör de nu? Imorgon, i natt, kommer det här träda i kraft?
Men först ska vi komma ihåg att det gäller inte lastbils- och busstillverkarna, utan det gäller personbilstillverkning. Och här har man ju redan produktion i USA. Och man kommer säkert titta på hur man lägger mera produktion i USA. Men det tar 1-3 år att göra den typ av industriella beslut.
Christian Åström sitter här i studion också, fristående ekonomijournalist, tidigare medarbetare här på Ekot. Ja, Christian, det här, nu kommer svenska företag förlägga mer av sin produktion till USA eventuellt. Hur kommer det här slå mot Sverige?
Ja, först och främst får man ju fråga sig, är det långsiktigt eller är detta ett förhandlingsutspel som vi kommer, ett relativt kortsiktigt kapitel med de här tullarna? För att det kommer ju, oavsett vad han har för mål och vilken ideologi som är bakom, så kommer det ju möta på motstånd. Det kommer möta på motstånd bland republikaner, det kommer möta på motstånd bland amerikanska storföretag och bland amerikanska konsumenter. Och det han gör nu, det är att han öppnar ett handelskrig mot hela världen. Och då är frågan om den amerikanska ekonomin är så pass stark och hans position också då klarar det i längden. Men om vi säger då att detta är långsiktigt, ja, då finns det olika beräkningar. Och då, alltså det företag som man främst tänker på, det är ju såklart Volvo Cars som säljer ungefär 120 000 bilar i USA idag. De säljer sammanlagt, vad är det, 750 000 bilar. Och de har en fabrik i USA och den har en kapacitet på 150 000. Men det är inte så att, och de bilar som då Volvo säljer i USA idag, de produceras inte i en speciellt stor utsträckning där. Inte de bästsäljande modellerna. Så det är då att de måste anpassa produktionen och det kommer ta tid. Och då är ju frågan, vilken strategi har de då? Vill de behålla sina marknadsandelar och kolla ner priserna och kanske ta en ekonomisk smäll? Eller kommer de då helt enkelt, precis som det beror på vad de andra aktörerna gör, för alla kommer ju få de här problemen, kommer höja sina priser och så kommer man sälja färre bilar. Men de beräkningar som är gjorda på svensk ekonomi och hur det kommer slås, så ja, man säger då 16% av exporten till USA, så Kommerskollegium blir lite löjligt med sån exakt siffra, men där i häradet kommer då att minska.
Och då pratar vi bara biltullarna nu, eller pratar vi även förväntningarna
då tar vi totalt sett, totalt sett. Men det är ju såklart, bilar är ju en stor del, det är en tredjedel av det värde som vi exporterar till USA är bilar. Men vi måste också tänka på då de här leveranskedjorna. Vi kan ju exportera produkter till Polen idag som hamnar i USA. Framförallt till Tyskland som sen hamnar i USA. Så att effekterna är, skulle jag nästan säga, är omöjliga att räkna på, för de här leveranskedjorna är så komplexa.
Christian Åström säger det. Karin Henriksson, journalist och USA-kännare, finns också här i studion. Ja, när man lyssnar på Christian Åström här, hur stor risk tar Donald Trump här?
Ja, han tar en gigantisk risk, för att det är ju inte heller helt klart vilken den viktigaste prioriteringen är. Han talar ju om flera målsättningar och vi vet ju inte om någon kommer lyckas. Men det är ju som börsen skakar, företag är oroliga, många republikaner viskar i alla fall att de är tveksamma till det här.
Var du som känner Trump lite grann, eller minst du har skrivit en bok om honom och följer honom från USA. Var kommer den här idén från som handlar om tullar?
Ja, det är nästan som en trossats, nästan som en religion. Om man går tillbaka till slutet av 80-talet, det här är ett citat från vad han sa då. Amerika blir skinnat, vi är skuldsatta, vi måste beskatta, vi måste införa tullar. Och då var det Japan, alltså, som då exporterade bilar och i princip också slog ut till exempel den amerikanska tv-tillverkningen. Men Trump såg det inte som att det var USA som hade några problem. Det var ju en del som tyckte det då, att bilföretagen kanske borde skärpa sig när de då fick hård konkurrens från utlandet. Så att han har hållit fast vid det här i 45 år. Och nu då kan man kanske säga att han har ett annat skäl också. Han vann ju då valet mycket på grund av arbetarklassväljare, så att han försöker möta förväntningarna från dem.
Men Trump menar ju då att tullarna kommer att ge USA en massa pengar. Kommer det att göra det? Många talar ju om att de kommer att drabbas ganska hårt här med både högre pris på bilar och hus och mat.
på allting är ju kalkylen. Och det blir högre inflation, det blir mindre tillväxt eventuellt. Det finns beräkningar på det. Mm. Men det, han tror på detta, som vi säger. Och har då fått med sig de tongivande rådgivarna omkring sig. Finansministern, ekonomirådgivaren och de...
Så det är inget förhandlingsspel. Det här är vad han faktiskt vill.
Det finns ju olika uppfattningar om det. Jag tror inte att det är förhandlingsspel. Jag tror verkligen att han vill göra detta.
Mm. Christian Åström.
Man får se tullarna som ett verktyg i, alltså om vi talar om Trumponomics, alltså hans ekonomiska policy. Ja, vad består den av? Tillväxt. Han skapar jobbskapande, och det vill ju alla länder göra. Och han vill göra det då genom, om man ser, förra gången när han satt som president var avregleringar. Nu vill han ha billig energi genom mer oljeproduktion, gasproduktion. Skattesänkningar till hushåll och företag. Hushållen får mer pengar, kan konsumera mer, skapa fler jobb. Företagen får lägre kostnader och blir mer konkurrenskraftiga. Sen vill han då reindustrialisera, så nu få tillbaka tillverkningsindustrin. Och här är ju då tullarna ett centralt verktyg. För han vill då skydda företagen från utländsk konkurrens. Tullarna ger staten inkomster som underlättar skattesänkningarna. Även om man räknar på detta så hjälp, alltså det täcker ju inte hela, va? Och sen så är det ju också ett verktyg till att förhandla med andra länder, som vi tar till exempel Kanada, Mexiko. Då handlade det ju inte om handel, då pratade vi om droghandel, vi pratade om migration. Och detta, det här tullvapnet kan han ju använda med genom att USA har en så stor ekonomisk, militär och politisk makt mot enskilda länder.
Mm. Men kommer han att göra det, tror ni? Men kommer han att använda det här tull som ett tullvapen?
Ja, men det har han ju redan gjort.
Jo, men kommer han att göra det ännu mer i det här läget? Vi vet ju inte vad han kommer säga ikväll.
Nej, det vet vi inte, men vi vet ju att han väldigt tror på detta, och att han ser det då som att intäkterna ska då gå och täcka budgetunderskottet, vilket ju också är en väldigt egendomlig, alltså det blir, om man ser det här som en skattehöjning, vilket ju många säger att det är, då undrar man, röstade väljarna verkligen på en skattehöjning på det här sättet, på det här viset?
Men jag tror man måste också se det i ett större perspektiv, och i det perspektivet håller vi också på att, så att säga, lite grann möblera om vår ekonomi i Europa, va? Men alltså, tullarna är en del av amerikansk industripolitik, och industripolitiken överskuggas av säkerhetspolitiska mål. Och då handlar det om att uppvisa ekonomisk och militär styrka. Och det bottnar i sin tur i en analys av omvärlden. Och då kan vi se en skillnad mellan, vi ser Obamas tid, och var det global community. Vi samarbetar, vi skapar lösningar, vi har multilaterala organ, vilket vi har arbetat med sedan slutet av, eller från 45. Han ser det istället som en värld som konkurrerar. Det finns olika block som konkurrerar med varandra och som försöker dominera varandra.
Mattias Bergman på Mobility Sweden. Den här visionen, om man ska säga, någon slags ny amerikansk guldålder. Det du är inne på, att svenska företag kanske i större del förlägger sin produktion i USA. Finns det något som tyder på att han faktiskt kanske lyckas med sin vision här? Att återamerikanisera bilindustrin och kanske andra industrier?
Det finns tillverkare som redan har aviserat att de kommer att lägga mera produktion i USA. Men att, som jag sa då, det tar 3 år att bygga en ny bilfabrik. Så att många kommer göra det han säger, men det kommer också ta väldigt lång tid och inte ge de effekterna. För många fordonstillverkare kommer istället välja att söka sina produkter till andra marknader som inte har de här handelshindren. Så konkurrensen i Europa, bedömer vi, kommer att öka.
Okej, men skulle det kunna vara ett alternativ som svar på detta, att säga okej, vi slopar tullar istället, visar att den här vägen, den är också möjlig, om man nu tycker det?
Sverige tror på frihandel, fordonsindustrin tror på frihandel. Så skulle vi hitta en sån lösning, så hade det varit en bra resultat.
Du sitter och ler här lite, Christian Åström.
Men grejen är ju att Trump står ju inte för frihandel, utan han står ju för någon form av merkantilism. Alltså att vi har inte talat om här handelsunderskottet. Han är ju fixerad vid att förändra det till ett överskott, och då kommer vi in på energipolitiken. Men vi kommer in också då såklart på tullarna, att man ska producera mer i USA, och då tror han, i varje fall så som han kommunicerar, att han ska kunna vända ett handelsunderskott, och på så vis ska han också komma åt underskotten i statens budget och på sikt att komma åt också den stora skulduppbyggnaden. Nu är det nästan en enig ekonomkår som säger att så där enkelt funkar det inte. Men det är så han kommunicerar sin politik i varje fall.
Karin Henriksson, jag undrar, det här är ju nu Trumps politik, det är den vi ser rullas ut. Vi får se vad som händer vid 22 ikväll här svensk tid. Men vid ett maktskifte i USA framgent, går allt tillbaka då? Eller är det en ny ordning vi har fått se här?
Det får vi ju se. Jag menar, om det lyckas då eller om det misslyckas. Men det finns ju så många aspekter här också. Som till exempel då att han utmålar USA som den här stackars lilla nationen. Det är ju inte bra för självkänslan heller. Och sen så har ju då, historiskt sett har ju andra presidenter gjort det på annorlunda sätt. De har sett till att dollarn har blivit svagare, eller de har velat satsa på exporten. Varje exportmiljard betyder över 10 000 jobb och så. Så att han bryter ju mot 70-80 års av handelspolitik.
Men det är inte bara det här han gör, det är inte bara tullar. Han har ju också skalat ner klimat- och miljöambitionerna, vilket gör att fordonsindustrin håller på att ställa om. Men kraven på amerikanska marknaden kommer nu att sjunka. Och det kommer inte vara bra för amerikanska bolag i deras produktutveckling. Så det finns flera aspekter som kommer ge negativt.
Mm. Vi drar ett streck där. Klockan 22 ikväll så kommer Donald Trump att hålla sin pressträff i The Rose Garden, om jag förstår rätt, när jag ser på byråerna här uppe. Karin Henriksson, journalist och författare och USA-kännare, Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden, och Christian Åström, fristående ekonomijournalist. Tack ska ni ha alla tre.
Och medan våra gäster lämnar studiobordet till förmån för nya gäster, så ska vi väl säga att en fråga som Miljöpartiet hållit hårt i och värderat högt de senaste åren, det är reduktionsplikten. Nu helvänder partiet och menar att den har spelat ut sin roll.
Just det, Daniel Heldén, välkommen hit.
Sätta tack så mycket.
På dig lurarna också. Miljöpartiets språkrör, ja... Reduktionsplikten har vi talat om många gånger. Du har varit här och talat om den. Det har varit en av era hjärtefrågor. En av de viktigaste lösningarna för att få ner utsläppen. Nu så backar ni. Den har spelat ut sin roll. Varför då?
Ja, för det första så kan jag säga att vi i Miljöpartiet är alltid på jakt efter att utveckla vår klimatpolitik. Och det har vi ju gjort nu. Och vi har hittat ett system som kan vara mer effektivt och rättvist i det här läget. Så vad det handlar om är ju att växla över från reduktionsplikten in i ett utsläppshandelssystem.
Vi kan väl bara säga att reduktionsplikten handlar alltså om kravet på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel.
Ja. Mm. Så vad vi gör nu är att vi har hittat ett system där vi kan få... Utgångspunkten är att transporterna, de fossila bränslen, måste bli dyrare. Så är det, det kommer vi inte ifrån. Men vi måste se till att alternativen blir billigare, och det låter ju inte så konstigt. Men vi måste också se till att de hushåll som har begränsade resurser och har rimliga alternativ till bilen får ett stöd. Och det kan vi få in med det här systemet.
Vi ska återkomma till det, men tidigare har ju du varit så tydlig med detta. Vi måste ha reduktionsplikten för att klara klimatmålen. Det var ett citat från dig. Det gäller inte längre.
Alltså vi behöver ha reduktionsplikten, och vi har en regering, tidigare regeringen, som kraftigt sänkte den, och det har ju verkligen ställt till det. Våra utsläpp har ökat enormt med 20% förra året. Vi är det land i Europa som har mest ökande utsläpp. Så vi har ju sett, men reduktionsplikten har gjort ett fantastiskt arbete och skulle ha gjort det också om tidigare regeringen inte hade ryckt bort den. Men nu ser vi att 2027 så kommer ett nytt utsläppshandelssystem som EU har på plats. Mm. Och då anser vi att vi ska lägga på ett nationellt system som vi kan då göra. Det här är ett gyllene tillfälle att göra en bättre lösning. Och där ser vi att vi kan få ett mer rättvist system som är teknik.
Men det här är ju en fråga där ni till och med har tagit strid mot regeringen. Ni har KU-anmält regeringen för att de sänkt reduktionsplikten. Ni anser att det bryter mot klimatlagen. Det är glömt och förlåtet nu då?
Nej, det är inte glömt och förlåtet, och det är ju fortfarande så att de har ryckt undan fötterna för vår klimatpolitik genom att de har sänkt reduktionsplikten. Men det vi säger nu är att från 2027 så ska vi gå över till ett annat system. Fram till dess så behöver vi ju reduktionsplikten, den behöver höjas. Det gör inte regeringen.
Men sen behövs den inte längre.
Sen kommer det här systemet att lösa det. Vi behöver inte på politisk nivå säga hur mycket reduktionen ska in, utan det klarar utsläppshandelssystemet istället. Och det är teknikneutralt så att drivmedelsbranschen, de kan själva se till hur de ska lösa det här. Och vi kan också då pusha på alternativen som gör att vi får mindre koldioxid som släpps ut.
Mm. Miljöpartiets Daniel Heldén här i studion, runt studiebordet Jessica Alenius finns också här, vd för Drivkraft Sverige, branschorganisationen för de stora drivmedelsbolagen. Du vill ha kvar reduktionsplikten. Varför då?
Vi vill ha kvar reduktionsplikten för vi tror på att det är ett effektivt styrmedel att nå våra klimatmål till 2030 i EU. Och precis som Daniel Dén säger så måste vi hitta ett system som fasar ut det fossila.
Mm.
Och vi vet att reduktionsplikten fungerar. Och som Daniel säger här så kommer ju det så kallade europeiska utsläppshandelssystemet att träda in 2027.
Men vad han säger här är ju att den har spelat ut sin roll.
Ja, men det håller inte jag med om. Utan vi vet att reduktionsplikten är effektivt, det fungerar. Det når den befintliga flottan, det gör inte elektrifieringen. Så här tycker vi att man bör fortsätta med reduktionsplikten och ha den stabil fram tills dess att vi når våra klimatmål. På sikt så finns det kanske möjlighet att byta ut det, men de närmaste åren så hinner vi inte med. Det tar tid att införa nya system.
Så effekten skulle bli att ersätta reduktionsplikten med ett nationellt utsläppshandelssystem. Det skulle leda till högre bensinpriser då?
Ja, som vi har räknat på det här nya utsläppshandelssystemet så innebär ju det att dels får du betala för merkostnaden för det biodrivmedel du tar in. Och det är ju samma för reduktionsplikten. För biodrivmedel är dyrare att producera.
Men minskar inte utsläppen mer då på ett bättre sätt?
Men i utsläppshandelssystemet så får du också betala för de fossila utsläppen. Så det gör att det blir ett dyrare system och ett högre pris vid pump.
Och klimatargumentet?
Klimatargumentet. Alltså för klimatet så släpper vi ut mindre såklart med båda systemen.
Daniel Heldén.
Ja, alltså med reduktionsplikten så släpper man ut mindre och vi tycker att reduktionsplikten är alldeles utmärkt. Jag tror egentligen inte vi står så långt ifrån varandra. Det som kommer från Drivkraft Sverige är ju frågan om när man kan införa sådana här system. Och vi gör ju bedömningen att när det här EU-systemet kommer 2027 så kan vi lägga uppe på det ett nationellt system som gör att det blir teknikneutralt. Drivmedelsbolagen får själva bestämma hur de ska lösa och få ner utsläppen. Får de inte ner utsläppen, då måste de köpa utsläppsrätter, det blir dyrare. Är det så att vi, vilket vi föreslår, att man skickar en hel del pengar till att folk byter till elbilar, då minskar också trycket på drivmedelsbranschen och på pumppriserna. Så det där kommer att balansera ut varandra. Samtidigt som vi kan se till att de som har svårt med alternativen får pengar ur det här systemet.
Jag håller inte med om den här tidsaspekten och balansen, utan inför vi nu ETS2, det europeiska utsläppshandelssystemet från 2027, så innebär det ju att vi behöver utvärdera och se vad blir det för effekter först innan vi inför en kopia av det.
Vad är det du är rädd för?
Jag är rädd för att det blir en politisk instabilitet, för om det är så nu som vi har räknat på att priserna kommer bli högre med ett nationellt utsläppshandelssystem, så finns det ju en risk att andra politiska partier, behöver inte vara Miljöpartiet, men andra politiska partier inte vågar stå upp för det här systemet och väljer då att det här systemet kollapsar. Och då står vi där igen utan långsiktighet, och det är det som har varit bristen i allt det här.
För stor ryckighet, Daniel Heldén. Det är det som verkar då utmärka drivmedelspolitiken idag, om man ska tro Jessica Alenius.
Ja, och det, så är det ju. Tidöpartierna har ju stått för den här ryckigheten. De har ju ryckt bort reduktionsplikten.
Men nu är det ni som ändrar ståndpunkt här, så nu håller vi oss till det.
Jo, men det hänger ihop. Och det här utsläppshandelssystemet då, om vi kan få det på plats 2027, vilket vi bedömer. Vi också kommer att lägga ett utskottsinitiativ om att en utredning som tittar på sådana här styrmedel ska snabbas på så att vi kan få fram det här snabbt. Får vi till det så har vi EUs system och det här över det systemet. Och de kommer ju finnas där. EU-systemet kommer ligga och tugga långt efter 2030. Så det finns en långsiktighet som finns här oavsett vad de olika partierna vill. Men sen är det ju också det, en stor poäng med det här är att vi får pengar, vi kan lägga och stötta till hushållen i glesbygd och landsbygd som behöver det här stödet och de med låga ekonomiska resurser. Det tror inte jag att något parti skulle ta bort. Därför det här kommer att kännas som en rättvis reform så att alla kan vara med i klimatomställningen.
Samtidigt så blir det ju ett högre drivmedelspris och det gör ju att det blir också kämpigt för partierna att stå emot medborgarnas krav på låga priser, vilket vi fick se nu här förra valet.
Mm. Men Daniel Hedén, varför är det så svårt att, för politikerna att hitta någon sorts samsyn i den här frågan?
Alltså det var ju en stor samsyn när det gällde reduktionsplikten innan Tidöpartierna gick in och SD sa att de skulle rycka bort den. Så att där fanns den. Det här, nu ser vi ju att vi behöver ett annat system och jag bedömer att det kan finnas en samsyn. Vi hör ju också att regeringen har i sin rapport pekat på att det här kan vara en möjlighet att göra det. Så att det här är den, jag skulle säga, gyllene lösningen på hur vi kan få till det långsiktigt. Det är ju också så att drivmedelsbranschen här får ju ett incitament att hitta alternativa former att få in drivmedel som inte släpper ut några fossila bränslen. Och det är också en stor poäng med det här. Alla kommer att vara med. Varje sak man gör innebär ju också att drivmedelspriserna sjunker.
Jag tror att jag såg en reaktion från regeringen idag, jag minns inte vem det var, som sa att ja, men nu är ju Miljöpartiet välkomna, så här tycker vi, precis som de tycker nu. Så de har fått rätt här om reduktionsplikten till slut ändå, låter det som då, och så säljer ni er till regeringens klimatpolitik.
Nej, de har inte fått rätt om reduktionsplikten, för de har ju ökat utsläppen enormt, så det var det skadligt att göra det. Däremot så kan vi ju se en likhet i vart man borde gå efter vi kommer fram till 2027 när EU har ett annat system. Och det bör vi utnyttja tillsammans. Så vi är ju öppna för ett samarbete här för att se till att vi får ner utsläppen kraftigt och att samhället effektivt och teknikneutralt sänker utsläppen utan att vi som politiker tydligt går in och säger vissa nivåer på reduktionsplikten.
Mm. Jessica Lenius, den gyllene lösningen har vi här från Daniel Hedén.
Nej, jag tror inte på den här gyllene lösningen på kort sikt. Och sen är det ju så att regeringen har ju varit tydliga med att de vill gärna se en EU-harmoniserad transportpolitik. Det här är ett system som då blir unikt för Sverige. Och då ska då 8 partier ställa sig bakom det när priserna kommer bli högre. Det är svårt att se att det blir den gyllene lösningen.
Men du, den här reduktionsplikten då, den har ju lett till högre priser. Det måste ju era medlemmar ha tjänat en hacka på. Hur mycket har ni tjänat på det?
Vi har inte tjänat någon hacka på det, men det är klart att det kostar att ställa om och det förnybara är dyrare att producera än det fossila.
Men era medlemmar måste ju ha tjänat pengar på att drivmedelspriset har drivits upp.
Nej, alltså så här är det. Drivmedelsbranschen ställer om. Och här behövs det incitament för att de ska kunna fortsätta det. Och det är klart att de kommer inte sälja några produkter som inte är kommersiellt gångbara. Så här handlar det om långsiktighet.
Och då vore det skönare för dig och era medlemmar att ta kvar reduktionsplikten. Det blir lättare att förhålla sig
vi
till.
Vi tror mer att det är på en stabil reduktionsplikt är att föredra än ett nationellt unikt system.
Säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige, branschorganisationen för bränsle, drivmedels- och laddbolag faktiskt, om man ska vara exakt. Och det vill vi ju gärna vara. Daniel Hedén också, Miljöpartiets språkrör. Tack båda två.
Tack.
Tack.
Studio ATP är detta onsdag eftermiddag. Två fall där då 14-åriga pojkar misstänks för mordförsök efter att ha filmat och livesänt oprovocerade knivattacker. Det ska nu inom kort prövas i domstol.
Den ena skedde i Hässelby i västra Stockholm, den andra i Borås. Och de här knivattackerna är kopplade till de uppmärksammade internetrörelserna No Lives Matter och 764 som uppmanar unga att begå våldsdåd.
Och Alexandra Bittner är åklagare i ett av fallen.
Bevistalan gäller ju ett påstående från min sida om försök till mord. Och det är ju en äldre, helt försvarslös person som blir attackerad bakifrån. Och han blir knivhuggen 3 gånger i ryggen.
Den som misstänks ligga bakom knivdådet är en då 14-årig pojke som nu är omhändertagen av socialtjänsten.
Han filmar knivöverfallet själv. Och sen så pågår det i en live-chatt under tiden.
Varför gjorde han det?
Den uppfattning som jag har fått är dels att den här gärningspersonen, han har mått dåligt psykiskt under en tid innan det här händer. Och han har dragits in i ett sammanhang där det har funnits en fascination för våld. Och ett intresse av att begå olika gärningar som man dokumenterar.
Året innan attacken uppfattar personer runt pojken att han blir mer isolerad och spenderar mer tid framför datorn. Han sitter uppe på nätterna och är oftare borta från skolan. Enligt utredningen har han deltagit i chattforum där medlemmarna filmar när de begår våldsdåd och sen sprider filmerna. Det har bland annat handlat om de uppmärksammade rörelserna No Lives Matter och 764. I den film som finns från det här händelseförloppet vid överfallet så ser man en person med rullator en bit bort. Han har en blå jacka på sig och luvan uppfälld. Det är en farbror i 80-årsåldern som har varit och hälsat på sin fru som bor på ett boende intill här och är på väg hem vid sjutiden en onsdag kväll i september. Sen ser man hur den här personen då som filmar går närmare, håller upp en kniv och sen gör flera hugg i ryggen bakifrån och springer därifrån. I förhör erkänner pojken att det var han som attackerade den äldre mannen. Han har också erkänt ett annat knivdåd några veckor innan. I förhören säger han att han känt sig pressad av andra i gruppchatterna och att han genom attackerna fick både makt och respekt där. När polisen kommer till lägenheten där pojken då bor, då är hans dator påslagen och där framgår att han har chattat om att han tror att polisen är på väg. I datorn så hittar man också de här filmsekvenserna med överfallet på mannen och så hittar man 3 dokument som beskrivs som manualer för våldsdåd från den här rörelsen No Lives Matter. Imorgon så hålls så kallad bevistalan mot pojken. Där ska en domstol ta ställning till om han är skyldig. Men eftersom han är så ung så döms det inte ut något straff.
Ja, hej, det var Louise Bremander.
Samma dag kommer åklagare Louise Bremander att lämna in en begäran till tingsrätten i Borås om att det ska hållas bevistalan mot en annan 14-årig pojke för ett liknande knivdåd där.
Då kommer det att bli här som försök till mord. Det är en medelålders kvinna som i början av januari i år blev överfallen och knivhuggen.
Också den pojken livesände attacken och har varit med i chattar med No Lives Matter och 764 enligt domstolshandlingar.
Det är så att det cirkulerade tidigt en film från den här händelsen på sociala medier. Och det är just med anledning av att gärningen livestreamades eller livesändes.
According to the FBI, 764 targets young gamers on platforms like Roblox and Discord using threats, blackmail, and manipulation to recruit them to commit violence, including murder, self-harm, sex abuse, and bestiality.
Rörelserna No Lives Matter och 764 uppmärksammades bland annat förra året när amerikanska myndigheter gick ut och varnade för hur de sett att unga medlemmar i chattforum pressades och begå våldsdåd. Enligt domstolshandlingar ser också polisen i Sverige de grupperna som samhällsfarliga. Jörgen Härberg på Nationellt IT-brottscenter hos polisen vill inte kommentera enskilda grupperingar men säger så här om fenomenet.
Vi ser det som ytterligare ett destruktivt exempel på den digitala arenan. Och vad det handlar om egentligen det är att förmå någon att utföra någon form av handling. Och processen är ju som en avtrubbningsprocess. Jag ska säga när det gäller det här fenomenet så förmås man kanske att begå någon form av djurplågeri eller något form av sexuellt övergrepp mot barn eller dela någon form av material som är grovt för att avtrubbas för att sedan begå den här våldshandlingen.
Ansa Hagström är chef för Nationellt center för terrorhotbedömning och har lång erfarenhet av att analysera våldsbejakande grupper. I samband med att hon för några veckor sedan intervjuades om terrorhotet mot Sverige sa hon så här om att våldsdåd i Sverige kopplas till rörelser som No Lives Matter och 764.
Det är ju en oroande utveckling. Utifrån ett terrorhotperspektiv så skulle det här kunna vara ett insteg till ett mer ideologiskt motiverat våld eller ett våld som riktas i syfte att skada samhället eller injaga fruktan i en befolkning eller befolkningsgrupp. Den här typen av våldsdåd emanerar ju också från ett sammanhang där grövre våld, ibland också terrorattentat, förespråkas.
I fallet i Borås har pojken erkänt i förhör att det var han som attackerade kvinnan som var ute på promenad med sin hund en lördag eftermiddag. Han har sagt att han gjorde det för att han var rädd att han själv eller hans familj skulle skadas annars. Också han är omhändertagen av socialtjänsten. I det beslutet framgår att polisens gärningsmannaprofilgrupp bedömt honom som farlig och att det är hög risk för upprepad brottslighet. I beslutet konstateras också att han behöver komma bort från de destruktiva nätmiljöer han befunnit sig i och att han därför inte bör ha tillgång till mobil eller dator.
På den här bilden så har ju polisen lagt ut skolmaterial som man har hittat i hans skåp när man tittar i det.
Åklagare Alexandra Bittner som lett utredningen där imorgon hålls bevistalan mot den nu 15-årige pojke som misstänks för knivattacken i Hässelby tittar på en bild i polisutredningen.
Och det är lite olika skolböcker och det är skrivböcker. Det är en lapp om utvecklingssamtal, tid för det och lite olika skoluppgifter som han verkar ha fått.
Och här hittade ni som klotter eller anteckningar.
Mm.
Vad visar de?
Dels så har han ju skrivit ner det här namnet som han har använt sig av när han har varit inne i de här grupperna. Men sen så är det ju också små teckningar med olika motiv som handlar om våldsutövning.
I förvaltningsrättens beslut om att pojken som erkänt knivdådet mot den äldre mannen i Hässelby ska omhändertas av socialtjänsten står det att han genom sitt deltagande i chattarna utvecklat ett hat mot samhället. Där står också att hans föräldrar brustit i omsorgen om honom när de inte begränsat hans tid framför datorn, helt saknat insyn i vad han gjort på nätet och heller inte reagerat på de varningssignaler som funnits. Åklagare Alexandra Bittner har lång erfarenhet och har tidigare haft flera utredningar med unga misstänkta. Då har det ofta handlat om barn som dragits in i gängkriminalitet. Och det finns likheter, säger hon.
Och då tänker jag framförallt på den här längtan efter tillhörighet. Och en känsla av att man är vid sidan av samhället. Där tycker jag att det finns gemensamma nämnare. Sen om man hittar den gemenskapen som man längtar efter, om man hittar den i en chattgrupp på nätet eller liksom i ett kriminellt nätverk i området där man bor, det tror jag är mer en slump faktiskt.
Och reporter här, det var Henrika Åkerman. Studio 1 i P1, vi byter ämne.
Och sist den eftermiddag, Israel som nu trappar upp sin militära insats i Gaza. Det meddelade Israels försvarsminister Katz i morse.
Israelisk media har rapporterat om flyganfall. I norra Gaza har en vårdklinik angripits och en mängd palestinier dödats.
Samar Hadruss, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Vad vet du mer om den här attacken? Hallå Samar. Ska vi se. Låter som...
Vi har lite
Samar
dålig
sitter och
kontakt.
Skriver, eller så hör hon inte oss just nu. Ska vi se, Samar Hadruss.
Då vi kanske gör vi kan så. Se, ja. Precis. Vi får ta in Anders Persson istället. Är du med oss?
Hallå Anders.
Ja, jag är redo.
Ja, vi ställer samma fråga till dig, den här offensiven nu. Vad vill Israel uppnå med den?
Det är en väldigt bra fråga och det är väldigt oklart exakt vad det är som sker i Gaza för närvarande. Det vill säga vi vet om att Israel har utfört evakueringsorder både för södra delen av Gaza och för norra delarna. Och att en stor militäroperation pågår framförallt i de södra delarna. Men exakt hur många trupper det rör sig om, hur de rör sig, vilka områden de har tagit och hur många som är döda vet vi nu. Det är 68 under dagen rapporterade arabiska medier precis, men hur många som är stridande och så vidare vet vi inte. Så många av de här källkritiska mardrömmarna som vi har haft tidigare under Gaza-kriget, de kommer ju tillbaka nu. Så det är svårt att få exakt information vad det är som händer inne i Gaza för närvarande. Mm.
Häng kvar där Anders Persson. Samar Hadruss, nu är det med oss, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Berätta mer om den här attacken.
Ja, det vi vet det var en flygattack som riktades mot en vårdcentral i Jabalia i norra Gaza som drivs av UNRWA, FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar, och dit många Gazabor som har blivit av med sina hem som har sönderbombats har sökt skydd. Och ja, bilderna som kommer därifrån ser ut som många andra bilder och videos vi har sett i 18 månader där folk är i panik, sörjande mammor, livlösa barn. Det är som ja, att se en skräckfilm i repris dag efter dag. Och ungefär ett 20-tal människor har dödats, minst 9 av dem är barn enligt Hamas kontrollerade hälsodepartement.
Och vad säger Israel om den här attacken?
Ja, IDF, den israeliska militären och inrikesunderrättelseapparaten Shin Bet gick ut med ett gemensamt uttalande där man skrev att man har attackerat en Hamas kommandocentral i Jabalia, men de nämner inte just vårdcentralen, men skriver att Hamas brukar gömma sig i civilt infrastruktur och använda sig av civila som mänskliga sköldar. Så man antyder på något sätt att det är just den vårdcentralen man har attackerat, men utan att nämna den. Och Hamas har avfärdat Israels uttalande och kallat det för uppenbara lögner som syftar till att rättfärdiga det avskyvärda brottet som Hamas beskrev det.
Och vad hör du, Samar, inifrån Gaza, från människor in i Gaza i det här läget då?
Ja, människor i Gaza känner sig slitna av situationen, av kriget. Som sagt, 18 månader av krig. Sen en månad tillbaka så har Israel förhindrat mat och mediciner och rent vatten att komma in. Bränsle kommer inte heller in, så många bagerier har slutat att fungera i Gaza. Och just det här med den liksom ständiga flykten, att tvingas fly hela tiden, att det beskrivs som väldigt slitsamt och väldigt förnedrande. Det finns de som har flyttat på sig 7 gånger, 11 gånger. Vi kan höra vad flerbarns pappan Mansour Al-Hamaide sa.
Hej, tälet nizuh, rabi' nizuh, nizahna, men al-mawasi, la rafah, al-mawasi, al-mawasi, itbahdanna. Al-yom ana atli'at b-tlu' al-ruh, ma dallish had farafah.
Ja, Mansour berättar här att det här är ja, den tredje eller fjärde gången som han flyr tillsammans med sin familj. Han berättar just att det är väldigt slitsamt och förnedrande. Han har förlorat många familjemedlemmar i det här kriget, däribland barn. Och Mansour kallar det här som händer i Gaza för blodbad som måste stoppas och uppmanar omvärlden att agera.
Mm. Samara Dros, alltså Anders Persson, Mellanösternkännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet. Vi var ju inne på vad Israel egentligen vill uppnå med den här militära offensiven. Och det är ju en turbulent tid du inrikespolitiskt i Israel. Vilken roll spelar det in, tror du?
Ja, alltså det finns ju många saker som händer här samtidigt. Så det är flera rörliga mål. Det finns en ny försvarsminister, det finns en ny ÖB. Båda de förefaller vara hårdföra och vill visa sina fjärrar. De har varit ute nu på morgonen och sagt att de har satt igång en stor operation då i södra Gaza. Där syftet är att ockupera områden. Om det är permanent eller om det är för att sätta press på Hamas för att få till stånd en mer fördelaktig utväxling av gisslan och fångar. Ja, det vet vi inte ännu. Sen finns det också tecken som pekar på att det här kanske inte är så storskaligt ändå. Netanyahu flög idag till Ungern. Han ska göra statsbesök och vara fram tills helgen. Det hade han inte gjort. Han hade inte lämnat Israel om det här hade varit en fullskalig markinvasion av Gaza. Så det är ett tecken på att det kanske inte är så storskaligt ändå. Men det är väldigt oklart som sagt exakt vad det är som sker och ännu mer vad de långsiktiga syftena är här.
Mm. Och Hamas då, har de svarat på något sätt?
Hör ju väldigt lite från Hamas och deras företrädare, och även i de kanalerna där Hamas brukar vara aktiva hör vi ganska lite ifrån dem. De har ju sagt tidigare att de vill gå tillbaka till fas 2 av den vapenvila som Israel bröt. Och där då fas 2 hade inneburit att alla ur gisslan hade släppts i utbyte mot ett slut av kriget. Men det vill ju inte Israel.
Även om det här då inte är om man ska tro de här tecknen som du hänvisar till, att det här inte ses som en fullskalig eller någonting långvarigt från Israels sida, så är det ju 20 människor då som vi hörde kanske dödade. Det är en vårdklinik i Gaza som har angripits. Vad gör det med samtalen Israel, Hamas och en framtida eventuell gisslanutväxling?
Ja, det är 68 totalt idag som har dött i Gaza enligt arabisk media. Så det är ju ganska höga dödssiffror för en dag i Gaza. Vi vet väldigt lite vad som pågår just nu vad gäller förhandlingar och så vidare. Det kommer väldigt lite ut av det. Det kan ju vara ett tecken på att det pågår intensiva förhandlingar när ingenting kommer ut därifrån. Men det ser inte ut som att USA och Trump och hans sändebud är särskilt inblandade för närvarande, så vitt vi vet. Men som sagt, det kan pågå annat bakom kulisserna också.
Samar Hadros, hur reagerar personer i Israel nu då på den här militära upptrappningen?
Ja, anhöriga till gisslan undrar hur en markoffensiv kan rädda deras nära och kära som hålls kvar av Hamas i Gaza. Så de riktar väldigt stark kritik mot den här offensiven. Och ja, det är inte bara, det är ju även folk inom oppositionen som är missnöjda med den här utvecklingen. Det finns även ledarskribenter i till exempel Haaretz som skriver om det här och beskriver det som det här är ytterhögerns och extremisternas krig, skriver många och beskriver det som, eller det här är Netanyahus krig för att kunna distrahera samhället från det viktiga, och det är att, som de menar då, det är liksom att han försöker rädda sig själv eftersom han anklagas för, och det är flera rättegångar som är mot honom som pågår just nu i Israel, där han anklagas för mutbrott och bedrägeri bland annat.
Samar Hadros, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent, och tack också Anders Persson, Mellanöstern-kännare och statsvetare.
Producent idag, Petter Ljunggren. Nyheter ska det bli strax. Då är det Alexander Ceylon Lund som ger er dem. Sen därefter, då efter nyheterna 5:05, USA-podden om frågan om Trump kan sitta en tredje presidentperiod. Nu, Alexander, varsågod.
Ja, här är Ekot 17:45 med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Spänd väntan på amerikanske presidentens besked om handelstullar. Pappa och bror döms till livstidsfängelse för hedersrelaterat mord på 22-årig kvinna. Och Gaza bor flyr när Israel utökar den militära offensiven, några av våra rubriker. Men vi börjar med att NATOs utrikesministrar samlas imorgon i Bryssel för att diskutera hur man ska stärka alliansens försvar och stötta Ukraina. Men Donald Trumps agerande och frågetecken om USAs fortsatta engagemang för alliansen och Europas säkerhet vilar tungt över mötet. Med direkt nu från Bryssel, vår korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, du har precis lyssnat på en pressträff med NATOs generalsekreterare Rutte. Vad sa han?
Ja, men det här med USAs engagemang, det är ju en väldigt stor fråga som många undrar över. Kommer USA stanna i alliansen? Kommer man ställa upp på det kollektiva försvaret? Och där har ju Donald Trump sagt flera gånger att han inte ska ställa upp och försvara länder som inte betalar sina räkningar, som Trump säger. Det vill säga länder som inte når NATOs mål om att lägga 2% av BNP på försvar. Och det är också ett mål som man ska höja på NATOs toppmöte i juni. De länderna ska inte USA då försvara. Men Mark Rutte, han fick flera frågor om detta på presskonferensen, och han hade ett väldigt rakt svar, kan man säga. Vi kan ju lyssna.
There are no plans to withdraw or whatever. We know that the US is completely committed to NATO.
Och han säger ju här att det finns inga som helst planer i USA att man skulle lämna NATO. Och sen sa han också att NATO fullt ut står bakom artikel 5, det vill säga den här avgörande artikeln i NATOs fördrag som säger att en attack mot ett medlemsland är en attack mot alla 32 medlemmar, det vill säga en för alla, alla för en.
Ja, mycket kretsar nu också kring USAs anspråk på Grönland som ju tillhör Danmark, där Trump sagt att han ska ta kontroll över Grönland. Hur stort problem är det här för NATO?
Ja, det är klart att det är ett stort problem när det mäktigaste landet USA hotar en annan allierad och säger att man ska ta kontroll över deras territorium. Sen är ju inte det här kanske första gången man har den här typen av problem inom NATO. Jag tänker på bråk mellan Grekland och Turkiet, men ändå det är mycket allvarligt, och Rutte fick såklart frågor även om detta. Men han duckade dem och sa då att det här handlar om att stärka försvaret och närvaron i Arktis, och det gäller inte bara Grönland utan också andra länder på den norra flanken. Västbanken, inklusive Sverige. Så han försökte ju tona ner den här frågan. Sen hoppas ju också Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen att han ska få till ett enskilt möte med USAs Marco Rubio, som också kommer till NATO-mötet imorgon. Men det är lite oklart än så länge om det blir något enskilt möte dem emellan.
Vår egen utrikesminister Maria Malmö Stenegard har ju sagt att hon i sin tur ska ta upp frågan om den i Turkiet fängslade svenska journalisten Joakim Medin. Vad vet vi om det?
Ja, hon har sagt att hon ska ta upp den här frågan. Huruvida det blir ett enskilt möte dem emellan, det är också osäkert. Men sen sitter ju ministrarna i en viss ordning baserat på ländernas bokstavsordning helt enkelt. Och det betyder att Malmö Stenegard kommer sitta jämte just Turkiets Hakan Fidan. Så de kommer ju ändå ha tillfälle att prata. Sen intressant också när det gäller just Turkiet, det är att man senare i maj ska ha ett informellt möte med NATOs utrikesministrar i Antalya i Turkiet då. Och där fick också Mark Rutte frågan om detta verkligen är lämpligt med tanke på gripandet dels av den svenska journalisten men också gripanden av demonstranter och Istanbuls borgmästare. Och där svarade Rutte bara väldigt kort att ja, det här är ett viktigt möte och Turkiet har erbjudit sig att stå som värd. Så man kan ju säga att han duckade även den frågan.
Säger vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och de aviserade handelstullarna mot omvärlden som ska börja gälla ikväll kan också orsaka problem för bolag i Europa. Vi hör Per Anskar som är vd för... Då ska vi se, vi ska höra vår USA-korrespondent Roger Wilson som säger så här om de aviserade USA-tullarna.
Väldigt lite detaljer har hittills läckt ut. Vad vi vet är att det här är det största och kanske mest aggressiva paket av importtullar som Donald Trump hittills har presenterat under den här presidentperioden. Men arbetet med detaljerna ska ha förts långt in på kvällen i Vita huset, så kanske är det så att man inte heller bestämde de allra sista detaljerna förrän ganska sent.
Så kommer det faktiskt att bli några tullar. Det har ju varit en del olika besked på senaste.
Från Trump-administrationen har man sagt att de tullar som presenteras idag ska börja gälla omgående. Så nu är det inte längre tal om planerade höjningar. Signalerna tyder på att det är skarpt läge direkt. Däremot öppnade man samtidigt upp för förhandlingar längre fram. Trump är alltid öppen för en bra förhandling, sa Vita husets presssekreterare Karoline Leavitt igår. Så slutsatsen blir att tullar förväntas införas, men att sista ordet kanske inte är sagt. Det kan bli fråga om förändringar längre fram. Och man spekulerar lite grann i om det ska handla om generella tullar för alla varor som importeras till USA eller om man kommer ha olika lösningar för olika länder. Men oavsett så kommer troligtvis EU och Sverige att beröras eftersom man är en viktig handelspartner till USA.
Och hur går då diskussionerna i USA om den här ekonomiska politiken från Trump-administrationen?
Flera experter och även representanter för centralbanken Federal Reserve har gått ut och varit oroliga över vilken effekt de här tullarna kan få på inflationen i USA och vilka effekter en återgång till höga inflationsnivåer kan få för den amerikanska ekonomin i stort. En del konsumenter verkar också förvänta sig prishöjningar, så bilmarknaden har sett en viss uppgång när konsumenter passar på att köpa ny innan den tidigare presenterade 25-procentiga importtullen på bilar och bildelar träder kraft imorgon. Men för Donald Trump så är det dags att leverera nu på ett av sina viktigaste vallöften. Tullar som Trump lovat både ska höja intäkterna till staten men också skydda den inhemska industrin och få företag att på sikt flytta sin produktion till USA.
Rapporterade vår USA-korrespondent Roger Wilson. Nu till just osäkerheten kring de aviserade handelstullarna som påverkar många företag redan. Per Anskar är vd för kinesiska fordonskoncernen Geely i Sverige.
Det är en osäkerhet över hela världen som givetvis inte är bra för aktiekurser, för investeringar och så vidare. Så att man kan ju hoppas att osäkerheten börjar försvinna så man vet utifrån vilka parametrar man ska fatta beslut. Men det finns ju både positiva saker och negativa saker i ekonomin just nu. Så att jag tror inte man ska se för mörkt på det, utan jag tror att det kommer att vara kanske lite oroligt ett tag. Men att förhoppningsvis så börjar stabilisera sig och gå åt rätt håll.
När du pratar om att det stabiliserar sig, handlar det om att man mer vet vad som kommer gälla så att säga, eller tror du att det inte kommer vara de här tullnivåerna framöver?
Ja, det är ju en väldigt intressant fråga. Det är ju omöjligt att spekulera i det. Jag tror det viktigaste är att man börjar få en klarhet i vad som gäller, för då vågar alla företag mer börja ta actions på det man vet snarare än på något man inte vet.
Ni är ju ägande då i många olika bolag, Volvo Cars, AB Volvo och även andra då i Kina och sådär. Hur tror du att den här osäkerheten påverkar de bolagen som ni äger i?
Det är väldigt olika på olika bolag, men generellt sett får jag ändå säga att tullfrågan är ju en stor fråga för många av bolagen här, både vad gäller tullar i Europa och vad gäller tullar i USA. Så det är klart att varje bolag måste sitta och titta igenom vilka möjligheter man har för att minska påverkan av tullarna.
Reporter var Victor Jensen. Ekot 17:15 och vi byter ämne. Idag meddelade Växjö tingsrätt domen i fallet om det hedersrelaterade mordet på en 22-årig kvinna i Lessebo. Pappan döms till livstidsfängelse och brodern till 16 års fängelse. Conny Jörneklint, rättens ordförande och domare i målet, berättar hur domstolen resonerat kring mordets hedersmotiv.
Det mest talande exemplet på den hederskultur som rådde i familjen skulle jag säga är de ljudmeddelanden som pappan har skickat till flickan. Ett antal, stort antal sådana, 12 eller 13 stycken, där det talas om vanheder, skam, att hon ska offra sig för att han inte ska tappa ansiktet.
Kvinnans kropp hittades svårt bränd vid ett vindskydd i Lessebo i maj förra året. Kort därefter riktades misstankarna mot hennes egen familj och bara några dagar efter mordet greps pappan, brodern och mamman. Nu döms den 45-åriga pappan till livstidsfängelse och den 23-åriga brodern till 16 års fängelse. Mamman som också åtalas för mord frias däremot.
I det avgörande ögonblicket så vill inte mamman att flickan ska dö och då har hon inte uppsåt att döda. Och då faller åtalet mot henne.
Pappan har nekat till all inblandning i mordet, medan brodern har erkänt att det var han som ströp sin lilla syster efter att ha blivit uppmanad av pappan.
I en hederskontext så kan inte sonen fatta ett beslut om att systern ska dö. Det måste patriarken fatta. Pappan måste fatta det beslutet och det är väl egentligen det avgörande beviset för att det är pappan som har fattat beslutet och varit med om det här. Det får också betydelse för straffvärdet av sonens gärning.
Reporter var Sofia Dias. Två sajter med AI-genererade nyheter från Norrbotten får kritik för att ha kopierat innehåll från SVT Nyheter Norrbottens webbplats. Kulturnytts Ylva Nilsson, vad handlar det här om?
Ja, det handlar om sajterna kirunanytt.se och bodennytt.se som tillsammans med ängelholmsnytt.se har startats i år av Notisen Media. Med affärsidén att från olika källor, både medier och till exempel myndighetssajter, skapa lokalnyheter med hjälp av AI. Och till branschtidningen Dagens Media så har de sagt att det finns en hel del kommuner som har ett underskott i nyhetsbevakningen.
Men nu kommer det alltså kritik mot det här.
Ja, det handlar om de två norrbottniska sajterna där vi uppmärksammat att deras AI-verktyg lånat hela eller stora delar av texter från SVT Nyheters Norrbottens webbsida. Och Marcus Melinder, redaktionschef för SVT Nyheter Norrbotten, menar att så här får man helt enkelt inte göra.
Nej, det får man inte göra. Det finns en citaträtt som inskränker liksom upphovsrätten, men det är ju då för vissa meningar eller ord eller någonting som man vill liksom tydliggöra eller kommentera på något sätt, och då ska man ju också vara tydlig med liksom var man har hittat det här citatet. Så att det här överskrider ju, vad jag förstår, definitivt vad som kan omfattas av någon form av citaträtt.
Marcus Melinder, redaktionschef, SVT Nyheter Norrbotten där. Men vad säger då företaget bakom de här AI-sajterna?
Ja, vi har via sms varit i kontakt med Martin Larsson på Notisen Media, som även är ansvarig utgivare för bodennytt.se. Och han skriver att man precis kommit igång med sin verksamhet och jobbar intensivt med att utveckla sin produkt. Han skriver också att de tar kritiken från SVT på stort allvar och under dagen så har de avpublicerat flera av de här texterna.
Säger Kulturnytts Ylva Nilsson. Kommuner ska själva bestämma mer över hur många nyanlända de vill ta emot. Samtidigt ska det skapas en ny modell med så kallat etableringsboende i max 3 år. Det är 2 av förslagen i en utredning som lämnas till arbetsmarknads- och integrationsminister Mats Persson idag. Idag är kommunerna skyldiga att ta emot nyanlända som anvisas. Kommunerna ska enligt förslaget få ange ett kommuntal som visar hur många nyanlända de kan ta emot. Samtidigt ska kraven på de nyanlända öka. Runt 50 människor har dödats i Gaza hittills under dagen enligt Hamas-kontrollerade hälsodepartement. Samtidigt som Israel har meddelat att dess trupper utökar sin militära offensiv i Gaza. Något som har tvingat många Gazabor på flykt. Abu Mohammed från Rafah är en av dem.
Det här är den 6:e eller 7:e gången som vi tvingas evakuera. Det är en outhärdlig förnedring som är slitsam för barn, vuxna och äldre. Det får vara nog med all förflyttning och förödmjukelse, säger Abu Mohammed medan han flyr Rafah i södra Gaza. I måndags utfärdade Israel evakueringsorder som omfattar Rafah. Och idag meddelade Israels försvarsminister Israel Katz att Israel utökar sin markoffensiv. Människor i Gaza hänvisas till Al-Mawasi, ett kustområde väster om Khan Yunis, och som Israel har förklarat som en humanitär zon. Men området har utsatts för attacker många gånger. Det finns inget säkert ställe i Gaza. Flera i min familj skadades i en attack mot Al-Mawasi när vi bodde där tidigare, säger Abu Mohammed. Sen gryningen har 50 personer dödats i Gaza. Runt hälften dödades en attack mot en FN-vårdcentral i Jabalia i norra Gaza. Den israeliska militären uppger att man har dödat en Hamas-medlem i Jabalia, men gör det inte klart om attacken de nämner är den samma som riktades mot FNs vårdcentral. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent, och Bara Lafi i Gaza.
Hundratusentals afghaner måste i dagarna lämna Pakistan och kommer att deporteras till Afghanistan, ett land i stort behov av humanitärt bistånd.
Afghanska flyktingar i Peshawar i västra Pakistan håller en avslutande fastebön för att sedan kunna fira Eid al-Fitr. Högtiden ska vara en glädjens fest då nära och kära samlas runt god mat och gåvor. Men för många afghaner är det istället en tid av oro över att de snart måste lämna landet. Under de 4 decennier som krig och våld präglat Afghanistan har Pakistan tagit emot miljontals flyktingar därifrån. I tider av lugn har de som kunnat återvänt, men många har inget som kan kallas för hem i Afghanistan. I Pakistan finns också många afghaner som väntar på att bli evakuerade till väst för att de bedöms vara särskilt utsatta för repressalier från talibanerna. I dagsläget bor cirka 3 miljoner afghaner i Pakistan och myndigheterna vill att de alla åker tillbaka i år. För drygt 800 000 av dem går tidsfristen ut nu i dagarna. Myndigheterna är redan igång och griper afghaner, sätter dem i läger och deporterar dem. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Det kommer starka reaktioner från Northvolts tidigare anställda i Skellefteå. Felaktiga löner har betalats ut och anställda har inte släppts in på arbetsplatsen. Johan Brännström är ett av IF Metalls skyddsombud på fabriken.
Vissa människor har bett sig från Piteå och köra ner till Northvolt för att jobba nattskift. Och så kommer de till grinnarna och drar kortet och så blinkar det rött. Så kollar de och säger att de 15 minuter tidigare fick ett meddelande att nej, men du är inte välkommen längre.
Ja, för en del gick det inte mer än några minuter från beskedet från konkursförvaltaren att de hade arbetsbefriats tills att de helt skars av från arbetsplatsen. En del hann inte ens in på jobbet för att hämta sina saker.
Det var en kollega som hade lämnat chips på skrivbordet och lämnat tröjan över stolen och liksom grejerna de har lämnat kvar. Det är bara, de tar sig inte in och hämtar sina saker längre.
I den smått kaotiska situation som nu uppstått där flera tusen personer står utan jobb finns det små möjligheter att ställa frågor till företaget eller konkursförvaltaren för de anställda. Till exempel är det många anställda som fått fel lön.
Jättemånga har ju fått fel på lönerna i samband med det här. Och vad ska de göra åt det? Det finns inget sätt för de anställda att nå ut till företaget.
Reporter var Erika Hedin. Så har vi en rättelse. I lunchekot sa vi att det kinesiska företaget CK Hutchinson driver Stockholms hamnar. Rätt ska vara att det opererar containerterminalen Stockholm-Norvik. Stockholmsbörsen stängde idag på minus 0,9%, London backade med 0,3% och Frankfurt ner med 0,7%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,2% och Nasdaq upp med 0,5%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 90 öre och en euro 10 kronor och 76 öre. Nu har vi Radiosportens Jenny Rask.
Den före detta bordtennisstjärna Jörgen Persson är klar som ny förbundskapten för Saudiarabien. Det är ett erbjudande som jag inte kunde tacka nej till, säger han till Hallandsposten. Medveten om att hans påskrift för Saudiarabien kan ses som kontroversiellt med tanke på landets brist på mänskliga rättigheter. Två tonåringar döms för förberedelse till mord på en herrallsvensk fotbollsspelare i Degerfors. 15-åringen får sluten ungdomsvård i drygt 2 år. Den andra tonåringen, en 17-åring, straffas med fängelse i 8 år och 11 månader. Du kan läsa mer om den här nyheten i appen SR Play eller på Radiosportens sajt. Ishockey blir sista rubrik. Karlskogas Måns Krämer stängs av i 3 matcher för en huvudtackling på AIKs Oskar Magnusson i den första hockeyallsvenska semifinalen. Mer sport ikväll i Sportextra i P4, start 19.
Radiosportens Jenny Rask. Så vädret, imorgon får stora delar av landet soligt. I norra Norrland passerar en del moln och det blir rejält blåsigt med mycket hårda vindar. Lokalt kan det bli stormbyar. I norra fjälltrakterna mycket hård vind till på Karlfjället lokalt storm i kombination med ymnigt snöfall. Temperatur från i söder 15-20 grader till mellan 0 och 7 grader i norr. Ekoproducent Louise Steinberger, i studion idag Alexander Ceylon Lund. 5:05 slår klockan, det betyder USA-podden här i P1.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Ja, varmt välkomna till USA-podden avsnitt 573. Det är onsdag den 2 april, det är eftermiddag. Gina Lindberg i Washington, hej på dig.
Hej, här är det morgon.
Här är det morgon. Ha, ja. Är det kul att ha kommit hem igen? Du var ju i Stockholm.
Det är väldigt kul. Jaha. Ja, men det känns fint att vara här. Fast jag har missat tyvärr piken på körsbärsblommorna, men alla andra trädblommar. Så att...
Okej.
Jag får trösta mig med det.
Du kan också trösta dig med att Barack Obama var ute och tittade på körsbärsträden häromdagen och tyckte att det var underbart att kunna vara turist i sin egen stad.
Mm, tillsammans med 2 miljoner andra. Det var så fruktansvärt trångt här i högen.
Också tillsammans med 2 miljoner säkerhetsvakter, tänkte jag.
Ja, just det.
Ja,
det
så, så mycket vanlig turist vet jag inte. Roger Wilson.
Ja, hej. God morgon.
Hej,
hej.
Hej. När kommer du hem egentligen?
Här. De kanske har börjat blomma här också.
Ja. Kan inte du komma hem och vara i studion lite snart?
Jo, men jag går in på mitt sista varv här nu. Nu är det mindre än 3 månader kvar i USA.
Nej, alltså jag vill inte att du kommer hem permanent. Du ska alltid vara i USA, men du kan komma och hälsa på ibland i studion.
Nej, men nu blir det permanent, antingen eller.
Okej, aldrig då. Du får vara där för alltid. Karin Henriksson, författare, boende i Washington. Välkommen hit.
Tack ska du ha.
Hur är läget med dig?
Det är bra. Och om man då kommer hit så får man ju en andra vår efter att ha sett körsbärsblommorna i Washington. Får man se dem här snart?
Exakt. Vet du, när jag gick förbi körsbärsblommorna i Kungsträdgården igår så har de börjat... några har slagit ut. Så
precis.
Att, detta kan jag berätta. Hörrni, strunt samma. Körsbärsblommor hit och dit, det spelar väl ingen roll. För idag är det ju nämligen Liberation Day.
April 2nd is Liberation Day for our country because we're going to finally be taking in money. We're already doing it. A lot of money.
Gina, idag är alltså stora tulldagen. Och sent ikväll håller Trump ett tal, om jag förstår rätt, i Rosenträdgården vid Vita huset. Alltså, det här inträffar klockan 22 svensk tid. Men du vet tydligen redan nu vad han ska säga.
Nej, jag gör ju inte det. Jag ska ta mig dit så att jag är på plats där i Rosenträdgården om några timmar. Men vi vet inte vilka tullar det är som ska höjas eller vilka länder det är riktat mot. Men vi vet att Trump säljer in detta till omvärlden som Liberation Day och den stora frigörelsen. Och han pratar ju gång på gång om att tariffer är ett av de vackraste orden som finns. Så att han gör vad han kan för att försöka få en positiv vinkel på något som många amerikaner är ganska skeptiska till, nämligen det här att höja tullarna mot utländska varor.
Men alltså, det här är ju en potentiellt sett jättestor sak som kommer inträffa. Det är ju väldigt ovanligt att ingenting läcker ut.
Ja, och det kan ju också ha att göra med att de inte riktigt har bestämt sig. I alla fall enligt rapporterna från bakom kulisserna så är det diskussioner in i det sista exakt var nivåerna ska ligga. Och så har det varit hittills med tullhoten från Trump, att det har handlat om vissa procentmål och sen har han ändrat dem och gjort undantag. Så att det här är ju rörlig materia, och det kan vara så att de fortfarande in i det sista faktiskt diskuterar nivåer och att det inte är helt bestämt än.
Mm. Roger, kritiker har ju kallat det här Inflation Day istället för Liberation Day. Kommer inflationen att stiga nu då till följd av tullarna?
Ja, det blir ju svårt att säga säkert eftersom vi inte vet vilka tullar det blir. Men rent generellt så finns det en stor skepsis bland ekonomer, Fed, personer som tillhör Fed, Federal Reserve alltså, Riksbanken här, de var ute och vevade lite grann igår om att man tror att det här kommer leda till inflation. Jag tror det kommer bli lite olika beroende på vilken produkt man pratar om eller vilka varor man pratar om. Alltså vem som absorberar den prishöjning som det kan bli tal om. Är det så att leverantören gör det? Är det så att importören gör det? Eller hamnar notan till sist hos slutkonsumenten? Och det där är nog väldigt olika i olika branscher beroende på hur stora marginaler man har. Men till exempel bilar då, som man redan tidigare aviserat att det skulle finnas en 25% i tull på bilar och bildelar. Där tror ju många att det kommer att leda till att även i huvudsak USA-producerade bilar, alltså bilar som produceras i USA, även där kommer man att passa på att